Ja, kära Jesus Kristus, vi tackar dig för korset, Herre. Vi tackar dig för livet som du gav. Tackar dig för möjligheten vi har att inte bara tro på dig utan lära känna dig och leva i en relation med dig, Jesus. Och få leva i spännande liv tillsammans med dig, där vi får gå ut och göra samma saker som du gjorde. Tack för det, Jesus. Och att signa nu den här gudstjänsten ännu mer. Kommer din helige ande och tala till oss. Blås liv i oss ännu mer, Jesus. Halleluja, Herre. Jag tror att det har dykt upp någon ny sen jag gjorde en liten presentation av mig där ute. Jag ska inte ta det igen, så var inte orolig. Men jag kan ju ändå bara göra det väldigt kort. Thomas Wallengren heter jag. Jobbar i Karlskrona. Sådär 60 mil härifrån. Nere vid havet. I en församlingsplantering. En församling som är 7 år gammal. Jag jobbar där halvtid. Och övrig tid lägger jag på att försöka komma ut och resa på kallelser på det här sättet. Men så skriver jag ju också romaner. De finns ju där ute i kaféet. Jag dröjer ju kvar efteråt om ni vill titta på det. Tack för alla som redan har gjort det. Fantastiskt roligt. Jag kommer bli väldigt personlig i den här gudstjänsten. Det blir inte kanske en helt vanlig predikan utan väldigt mycket av ett vittnesbörd av vad Gud har gjort och fortfarande håller på att göra. Det är ju faktiskt ganska länge sedan jag blev frälst, 1997. Och det håller liksom. Och det är ganska gott vittnesbörd det också, förutom det som hände då. En sak som jag glömde säga där för ute, som jag måste säga nu, det är ju så här att Världen idag, den här kristna tidningen som ni säkert känner till, är ju med och sponsrar det mötet. Och det måste jag ju säga. Det ingår så att säga. Och jag måste också säga att skulle man vilja ha en provmånad på Världen idag helt gratis, så kan ni bara fylla i den här lappen. Den ligger på biljardbordet där ute. Då kommer ni få tidningen hemskickad till er under en månads tid. Och när en månad har gått så blir det inte en automatisk prenumeration, vilket jag tycker är väldigt bra. Utan de kommer kontakta och fråga om ni vill fortsätta eller om ni inte vill fortsätta. Så man behöver inte vara rädd att man står där med en helårsprenumeration plötsligt. Eller så. Så det är riskfritt att fylla i den här. Bra, nu har vi sagt det. Vad roligt det är att vara här. Jag blev så otroligt glad när jag kom hit. När man är ute så här och besöker många olika församlingar så får man besöka just många olika församlingar. Och jag fick känslan direkt när jag liksom parkerade bilen utanför att det var en väldigt positiv vibb av den här församlingen. Och den har ju bara stärks i och med fikat här och mötet med människor och i gudstjänsten. Ni har något väldigt bra här som bara kan bli ändå bättre. Så fortsätt det goda verket helt enkelt. Ruskigt bra lokaler, måste jag säga. Låg tröskel på alla sätt, om man säger så. Okej, vi har bett redan, vi har lovsjungit. Vi kör igång. Hösten 1996, det är ju några år sedan nu då. Då var jag 24 år gammal. Och jag var i ett läge i livet där jag hade kommit till en punkt där jag inte såg någon framtid längre. Jag hade förstört allt. Jag trodde inte att någonting kunde bli bra. Jag lekte faktiskt med tanken på att avsluta mitt liv. Jag skyller inte någon annan för att jag hamnade i det mörkret. Utan det var helt och hållet mitt eget fel, så att säga. Mina dåliga val som hade lett mig till den punkten. Men bara ett halvår senare så vände allting. Det gick bokstavligt talat från mörker till ljus. Och det är lite den berättelsen jag tänkte att dela med er. Och jag hoppas att det ska bli inspirerande. Att det ska föda tro och hopp. Och vi får se vad Gud vill göra, helt enkelt. Jag växte upp i en familj som var väldigt vanlig. Och vi gick till kyrkan. Mina föräldrar var troende och jag blev det också på grund av det. Man får ju oftast tron på det sättet. Om man växer upp i en kristen familj så växer man upp med en tro. Och det var naturligt för mig. Men sen är det så där, man kommer upp i tonåren. Och då måste tron bli levande. För den måste bli personlig. Man kan inte leva på sina föräldrars tro längre än så, skulle jag påstå. Om det ska bli liksom en levande tro. Och man måste få det liksom personliga mötet med Jesus. Och jag fick inte det. För kyrkan hade varit trevlig, men inget som hade gripit tag i mig. Och när jag var i tonårstiden där så liksom reflekterade jag över detta. Och jag kom fram till, när jag var 17 år, att jag tror inte på Gud längre. Och en vanlig dag i köket i Vänersborg så sa jag till mina föräldrar att jag inte längre trodde på Gud. Jag har förstått att det inte är så vanligt att man gör på det sättet. Man smyger ofta med det där. Men jag sa det bara rakt upp och ner. Och jag sa att jag kommer aldrig mer gå till kyrkan, sa jag. Det är ingen idé att ni tjatar på mig, för jag kommer inte följa med. Jag ville göra det klart. Det var liksom ett avslutat kapitel i mitt liv. Och de blev väl chockade och oerhört ledsna, gissar jag. Eller vet jag. Men jag upplevde det som en slags befrielse då. Jag slapp gå upp tidigt på söndagar och sådär. 11 är ju tidigt, tycker man då, vissa perioder i livet. Det jag gjorde istället var att jag började, det hade jag väl redan gjort, men jag började spela i ett punkband, eller vi bildade ett punkband, liksom som rock fast lite skitigare, om man säger så. Och det är inget fel med det, men det var inte ett kristet punkband, om man säger så. Och med det bandet, vi började skriva våra egna låtar, vi fick spelningar, vi gjorde inspelningar, släppte olika kassetter, vinyler och CD till slut och så vidare. Hela den här processen, och höll på med det i 7 års tid. För att sammanfatta någonting ganska snabbt så levde jag ett väldigt typiskt och hårt rock'n'roll-liv. Ett destruktivt liv med mycket, inte minst alkohol och andra saker. Jag skulle alldeles inte säga att jag blev alkoholist eller på något sånt. Jag verkar inte ha de generna. En del blir det väldigt snabbt, men det funkar inte så med mig tydligen. Men jag gav mig till det livet och det ena gav det andra. Och även om det kanske började roligt och det var spännande och allt det här, så är det ju så där att när man är kraftigt berusad eller drogpåverkad så säger man och så gör man saker som man egentligen inte vill göra. Man gör grejer som strider mot ens egna värderingar. Och när man sen dagen efter vaknar upp och minns det där, eller ja, inte minst ibland, men förstår vad som har hänt, så blir det liksom att det läggs på ett mörker över själen, helt enkelt. Och sakta liksom, men säkert, så blir det bara svartare här inne. Och för mig blev det verkligen så. Det som först var liksom en lockelse blev till slut grått och till slut svart och till slut död och hopplöshet och ingen tro på framtiden. Jag var verkligen vid en punkt där jag trodde att det var kört. Jag trodde jag hade bränt alla broar. Jag träffade min fru Karina när hon var 15 och jag var 18. Men den där hösten 96, då var vår relation väldigt trasig. Inte på grund av henne utan på grund av mitt liv, helt enkelt. I detta den väldigt tunga perioden som liksom gick så här åt fel håll, uppåt det dåligt, så gäller det kanske ska säga att det gick neråt. Så spelade vi in det som skulle bli vår första fullängds-CD. Och det gick väldigt bra, fantastisk inspelning tycker jag på många sätt. Finns på Spotify om någon vill lyssna. Ni får komma till mig efteråt och fråga vad bandet heter. Jag skrev en sång till den inspelningen så fick den intressanta titeln I evighet. Nu var det kanske inte så positivt i evighet egentligen då, utan den är lite intressant den texten. När jag läser den själv så ser jag hur jag på något sätt hade genomskådat det där livet jag levde. Jag visste att jag dansade så att säga med döden. Jag visste att det liv jag levde var på det enda stället jag kunde komma, det var djupare i mörker då i död. Men jag visste också att det fanns ingen annan väg. Det fanns ingen väg ur det där. Jag skulle fortsätta dansa med döden i evighet så att säga. Det var hopplöst helt enkelt. Det var slutsatsen liksom. Det är inte bra. Det är på väg åt ett dåligt håll. Men det finns inget annat. Jag kommer fortsätta så här. Nu fortsatte jag ju inte så. Jag hade ju fel. Och på det sättet så blir den låten lite intressant, tycker jag, ur det perspektivet. Här kom den. Hur i hela friden hittade du det? Du sökte på evigen. Ja. Ja. Vi kör inte den nu. Och det som hände då i den här hösten här, det var också att jag faktiskt följde med till kyrkan för första gången på ungefär 8 år. Jag hade alltså blåvägrat, jag hade blivit vansinnigt arg, skällt ut mina föräldrar om de överhuvudtaget pratade om Jesus. Jag var allergisk, alltså otroligt anti kyrkan. Folk som känner mig idag har väldigt svårt att se detta framför sig, men så var det. Men den där hösten så följde jag med till kyrkan. Kanske var det så. Jag vet faktiskt inte. Jag följde inte med för att jag var intresserad eller för att jag trodde på Gud. Men kanske var det så att jag bara mognat lite grann. Kanske ville jag göra mina föräldrar glada. Men hur som helst, jag var med på den här gudstjänsten en lördagkväll i Salemkyrkan i Vargön, som är en del av Vänersborgs kommun. När pastorn där, Andrew Thompson, predikar så uppenbarar sig Jesus för mig. Jag gick dit, trodde inte på Gud. I ett ögonblick bara, pang, så fylls jag av en våldsam kraft, en ström av liv, kärlek, ljus, allt bara. Så våldsamt, det bara kommer över mig som en stört våg, ström av liv, ström av levande vatten, talar Jesus om det. Det här är liksom på riktiga grejer, det är det som är så häftigt med Bibeln, att det är inte bildspråk, utan det här är saker som faktiskt kan hända. Och från vårt innersta kommer den här strömmen, står det i Bibeln också. Det är liksom från själen där alla såren, allt elände, mörker sitter. Där kommer det. Och det är därför man kan bli tvättad ren och helad. För att det är från det innersta. Det är inte utifrån och in, utan det kommer från innersta. Och på ett ögonblick så bara vet jag att Jesus är en verklighet. Det var ingenting han sa. Jag har ingen aning om vad Andrew Thompson predikade om. Utan det här är bara... Helige Ande bara möter mig. Jag vet att Jesus är en verklighet. Och jag hör Jesus säga, jag vill att du ska ta emot mig. Jag hör den rösten på något sätt. Och sitter där och är chockad. Jag kommer ihåg att jag tog tag i bänken och liksom knep så hårt så att knogarna bitna för att jag var skakad av en sån våldsam kraft. Och jag svarar Jesus i mina tankar. Jag säger till honom exakt så här, att jag kommer inte klara av att sluta gå på krogen och dricka mig full. Och då svarar han och säger, om du tar emot mig så blir inte det ett problem. Exakt så kommer det till mig. Men jag förstår då att jag kommer få hjälp. Någonting kommer hända om jag släpper in Jesus. Jag hade varit på hundratals gudstjänster, gått igenom hela söndagsskolan och allting. Men aldrig någonsin fattat att Gud var levande på det här sättet. Att han kunde bli levande. Jag trodde att det var... bara liksom ord i en bok som man behövde slå in och försöka krampaktigt och omöjligt leva efter. Det var så jag trodde det var. Men för första gången så fattade jag att någonting kommer hända. Jag kommer få hjälp om jag säger ja. Men jag var ju sångare och frontfigur i det där bandet bland annat. Lokalt i alla fall ganska känd. Och jag bara tänkte, men vad ska folk säga om jag blir kristen? Det går ju inte. Så att jag bestämmer mig för att jag ska inte bli kristen. Jag kan vara lite så där envis ibland. Och det är ganska konstigt egentligen att en människa kan få ett så otroligt starkt möte med Jesus men ändå inte bara kasta sig i hans famn. Man vet aldrig vad som händer i människors hjärtan när man predikar eller delat vittnesbörd med någon på stan eller så, va? Eller du kanske skriver någonting i ett sms. Du vet inte vad som händer. Och man ser det kanske inte som en frukt omgående. Så jag bestämde mig för nej, jag ska inte ta emot Jesus den här kvällen. Jag förstod att det kommer hända, men inte den kvällen. Sen säger då pastorn så här att han ska gå ner för landning i predikan. Det händer ju då att vi pastorer säger så ibland. Och ibland gör pastorerna det. Och ibland fortsätter de en halvtimme till. Om jag säger det att det går ner för landning sen, då ska det inte ta mer än 5-7 minuter innan vi har landat. Annars gör man fel. Jag minns inte om han slutade eller inte, men jag minns att jag blev väldigt lättad. För jag tänkte, vad skönt, så jag kan få komma härifrån. För det var påfrestande att sitta i Guds närvaro och så. Och liksom inte vara redo att ta emot det. Och jag kunde inte med och liksom gå därifrån. Och när jag sitter där så händer någonting som är väldigt märkligt. Någonting som jag aldrig har kunnat förklara bort utan har varit en väldigt, ja, vad ska man säga, någonting som har burit med mig och betytt väldigt mycket för mig. Plötsligt så bara vet jag att någon kommer komma fram och be för mig. Predikan är liksom på väg att ta slut och plötsligt bara kommer det till mig att någon kommer komma och be för mig. Och jag hade varit på många gudstjänster. Jag hade aldrig sett att man gick och bad för varandra under predikan. Jag hade nog knappt sett att man bad för varandra ens efter predikan, om jag ska vara helt ärlig. Det var inte så att någon hade rest sig, utan jag bara satt där i en fullsatt kyrka, ganska stor. Och bara fick den här känslan att någon kommer komma och be för mig nu. Och jag bara tänkte, vad pinsamt det här kommer bli. Jag tittade med skräckslaget omkring, men det är ingen som har reser. Jag bara tänkte, vad var det för tanke? Vad fick jag den tanken? Och då reser sig man upp i andra änden av kyrkan. Och så går han ut i mittgången. Och när han går förbi min bänkrad så sneglar jag på honom. Och då tittar han på mig. Och jag bara tänker, nej, det är inte sant. Det är fullt med folk i raden bakom. Men han knör sig in där liksom. Sätter sig nästan i knät på någon tanterna. Och så går han och ställer sig bakom mig. Börje heter den här mannen. Och så lägger han handen på min axel. Den här axeln. Och så frågar han, Thomas, ska jag få be för dig? Och då kan man tycka så här att efter ett sånt starkt gudsmöte och när Gud liksom gör en sån här grej, så tycker man att man ska säga ja. Men jag sa nej. Jag sa nej, det är bra som det är. Så. Och när jag sa det så försvann den här gudsnärvaron. För då sa jag nej. Och Börje gick därifrån. Jag vet inte om ni kan tänka in i hans situation. Fullsatt kyrka, kanske 250-300 personer. Och så får han det här liksom starka ingivelsen att han ska gå och be för mig under predikan inför alla människor. Och så gör han det. Han tar modet till sig. Och det är ju verkligen Gud som har talat dessutom. Jag har på något sätt hört Gud säga det där till honom. Så måste det varit. Och så säger jag nej. Han blev lite knäckt. Men jag har berättat för honom sen vad det var som hände. Och att det faktiskt har varit väldigt viktigt för mig. Efter den kvällen så visste jag att Gud var en verklighet. Jag gick hem och berättade detta för Karina, vad jag hade varit med om. Hon tyckte det var intressant. Hon har ingen kristen bakgrund alls. Hon har inte gått i kyrkan annat än på skolavslutning. Sen gick ett halvår, ett väldigt, väldigt mörkt halvår. Det blev värre i mitt liv faktiskt. Allt blev dåligt förutom den där inspelningen som jag tycker är hyfsad. Men den 12 april 1997 så följde vi med till kyrkan igen, ett halvår senare då, ungefär. Mina föräldrar ringde min fru, som hon är numera, och frågade om inte vi kunde följa med till kyrkan den 12 april 1997. Hon berättade för mig att hon har tackat ja till det. Jag blir så där lite irriterad. Hon säger, det är lugnt, om vi följer med så bjuder de på pizza. Och då tänker jag, åh. Det är okej. Jag kan gå på ett tråkigt möte om jag får pizza efteråt. Så var det faktiskt. Jag följde med till den här gudstjänsten för att jag skulle få pizza. Det är den enda anledningen. Kanske fanns det något i bakhuvudet också av den här upplevelsen jag hade haft ett halvår tidigare. Men det är den där pizzan som drog mig dit den där kvällen. Mötet kommer igång. Predikan börjar. Och när predikan börjar så händer samma sak. Lika starkt möter Gud mig igen. Och jag hade så svårt att ta in det här. För att jag hade ju vänt mig så från Gud. Jag hade gjort allt vad jag kunde för att bryta alla, ja, inte alla riktigt, men nästan alla 10 Guds bud. Jag liksom gått in för det. Jag hade, om någon av mina vänner någonsin visade intresse för kyrkan, så hade jag liksom gjort allt jag kunde för att få dem på andra tankar. Jag hade verkligen varit anti. Men ändå, liksom, så fort jag sätter foten i kyrkan igen så kommer bara Jesus där och gör sig levande och bara bjuder mig in. Jag hade lite svårt att ta det, men jag förstod att det var så det var. Sen läste jag om den förlorade sonen. Ni vet, han som lämnade sin fars hus och slösade bort allting. Men kommer tillbaka, blir upprättad som son helt och hållet igen. Det är så Gud är. Han har en öppen famn. Det tog mig 5 minuter den gudstjänsten att säga nej, men jag vill bli kristen. Idag ska jag ta emot. Så när Joakim Sjöberg, så var den som predikade den kvällen, frågan om det var någon som ville bli kristen, så bestämde jag mig för att säga ja. Man skulle räcka upp handen som ett tecken på det beslut man fattade i sitt hjärta. Och jag gjorde det, jag räckte upp min hand mot slutet där. Och man blir ju inte frälst för att man räcker upp handen. För då skulle många barn i skolan vara frälsta. Eller folk på rockkonserter eller vad som helst. Men man blir frälst om man gör det. med tanken om att nu gör jag det för jag tar emot Jesus. Det är ett tecken på den tro som jag har i mitt hjärta. Och faktum är att i det ögonblicket när jag gjorde det så kände jag fysiskt hur ångesten lyftes av mig. Jag levde alltså med en daglig ångest och panikångestattacker och allt möjligt. Jag låg hela nätterna många gånger och bara ältade all skit jag hade gjort. Kunde inte sova. Och det här bara, jag kände bara hur det drogs ur mig. Liksom. Hur mörkret försvann. Och hur hela min tankeliv och mitt sätt att se och tänka bara förvandlades i ett ögonblick. Det står ju i Bibeln att när man tar emot Jesus som sin Herre och frälsare så tas slöjan bort. Och det där är ju inte heller då något vackert bildspråk, utan det är en verklighet. Och jag blev så oerhört fascinerad av den nya världen jag har klivit in i, där allt var så levande och skimrande och fullt av hopp och liv och kärlek. Jesus säger ju att han vill ge oss liv och liv i överflöd. Det står ju där liksom. Och djävulen, han vill stjäla, slakta, förgöra, och det var ju vad han nästan hade lyckats med. Jag var så otroligt fascinerad över hur mina tankar var annorlunda. Året efter så bad jag för en djupt, 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 djupt alkoholiserad kvinna. Hon hade bara druckit hembränt i 2 veckor och låg i en soffa och skrek av smärta. Hon hade ont i hela kroppen. Och hennes sambo, han var jättefull, satt i en soffa mitt emot. Och vi bad för henne. Och hon, jag kommer ihåg hur samma sekund som jag snuddade hennes knäskål så blev hennes ögon klotrunda och så säger hon, smärtan försvann. Och så reste hon sig upp. Hon hade inte ens kunnat sitta upp. Hon bara reser sig upp, sträcker händerna och säger, så här bra har jag aldrig mått i hela mitt liv. Jag känner mig alldeles salig, säger hon. Hon har varit andefylld i 3 sekunder ungefär. Och så vänder hon sig mot mig och tittar förvånat på mig. Och då har hon varit andefylld i kanske 4-5 sekunder. Sekunder. Och så säger hon förvånat, mina tankar är annorlunda. Kan ni fatta vilket mörker en del människor lever i? När man efter 5 sekunder av att ha Jesus i sitt liv märker att tankarna är annorlunda. Hon kan ju knappt ha hunnit tänka någonting. Men också vilken otrolig kraft det finns i evangeliet. när man släpper in. För mörkret kan inte besegra ljuset. Det blir bara ljust. Tänder man en lampa i ett mörkt rum så är det ingen kamp. Liksom. Det blir ljust. Det blir ljust i själen. Jag började där som nyfrälst be mycket. Jag visste inte hur jag skulle be riktigt. Men jag började prata med Jesus och så blev det från några minuter till en kvart till en halvtimme. Ja, det blev vad det blev. Och jag började be mycket om att få vara till välsignelse för andra människor. Det som jag hade fått uppleva ville jag att andra skulle få uppleva. Jag kan säga också att när jag åkte förbi den där krogen jag brukar gå till. Faktum är att kvällen innan jag blev frälst så hade jag varit där på Rokad som det hette. Jag hade druckit massor med öl. Jag var jättebakfull när jag blev frälst. Jag mådde skit fram tills jag fick möta Jesus. Då mådde jag jättebra. Men när jag åkte förbi den där krogen efter den här gudstjänsten så kände jag inombords så där, bara, att jag ville gå dit. Liksom. Idag känner jag inte så. Jag kan gå in på sådana ställen och vara ett ljus i mörkret. Men då blev jag så äcklad av det. Det var på ett annat sätt. Men Gud hjälpte mig i alla fall med de där problemen. Om någon undrade. Men jag började be om att få vara till välsignelse. Men jag bad absolut inte att jag skulle få bli pastor eller predika eller någonting. Så jag har inget intresse av det, kan jag säga. Jag skolkade från skolan lite då och då när det var muntliga redovisningar. Jag räckte sällan upp handen för jag har alltid varit rädd för rädd för hur orden ska komma ut. Att jag inte ska hitta orden, att det bara liksom stammar eller någonting. Så jag har aldrig haft någon dröm om att ha något offentligt. Jag kunde spela i bandet och sjunga och så. Det gick bra, men liksom det här mellansnack och sånt, det fick de andra sköta. Men och min plan där när jag var nyfrälst var att börja plugga igen och kanske läsa till datatekniker eller något sånt där. Alltså sitta ensam framför en dator och inte umgås med människor. Det var liksom det som jag ville göra. Men jag kommer ihåg att jag faktiskt sa till Jesus en kväll i en bönestund att du får göra vad du vill. Du får till och med göra mig till predikant om du vill. Och det sa jag inte för att jag ville det, utan det sa jag bara för att jag ville dra till med det värsta jag kunde tänka mig. För att på det sättet visa Gud att han verkligen får göra vad han vill. Och jag menade det dessutom. Men tanken var inte att det skulle bli så. Sen går det några veckor och en tidig morgon när jag står och tar på mig byxorna så hör jag den helige ande säga att du ska predika. Och jag blev stående där i 5 minuter med ena benet i och liksom undrar vad var det där för någonting. Och då kanske någon funderar på hur hörde du det där tilltalet? Jag hörde ingen röst, men det var som en röst. Det bara kom till mig som en, liksom en sanning på något sätt. Och det är så där man känner igen Guds tilltal, att det kommer oväntat och felplacerat många gånger. Det är liksom som man känner in att det här var inte min tanke, utan det är Guds tanke. Och många gånger, ibland så är det bara så där man vet liksom. Och det där var definitivt väldigt felplacerat och inte min tanke. Men efter 5 minuter tänkte jag, okej, vill han det så kör vi väl. Så jag ringde Örebro missionsskola några minuter senare och frågade hur man blir pastor. Då behövde man ha lite erfarenhet först. Jag hade bara varit kristen några veckor så jag fick inte börja till hösten där, utan jag behövde jobba lite. Så jag blev ungdomsledare både i församlingen i Vargen men också i Svenska kyrkan i Trollhättan. Sen fick jag läsa till pastor. Och det var ju bra. Och jag blev klar 2001 och började jobba i Salemkyrkan i Habo. Och nu är det 21 år senare. Igen. Och det har hållit. Allt har ju inte varit upp hela tiden. Det går inte, livet går liksom inte riktigt så här. Men jag har insett att det borde kunna gå som en bra aktiekurs ungefär. Så har det varit. Och faktum är att Jesus säger ju i Uppenbarelseboken en av församlingarna där, jag kommer inte ihåg vilken, men han berömmer dem. Men han säger att en sak har jag emot er, och det är att ni har förlorat den första kärleken. Och det säger han ju eftersom det är möjligt att faktiskt bevara den första kärleken. Och skulle det vara så att du är här ikväll och känner liksom att ditt kristna liv har liksom stagnerat lite, lite som ett svalt äktenskap, som det kan bli också, så det, behöver det inte vara så. Det ska inte vara så. Då kan du ikväll bara säga till Jesus om en liten stund att kom och möt mig på nytt, fyll mig med din ande på nytt. Låt mig bli mer förälskad i dig, Jesus, ikväll än jag någonsin har varit. Det är fullt möjligt. Och man behöver inte skämmas om man har hamnat där. För jag har varit där. Jag har varit där flera gånger där man till slut behöver säga att men förlåt mig för att jag har börjat gå min egen väg och längtar efter chips och film mer än ett väckelsemöte. Ja. Det är ungefär så man känner igen det här lite när man glider ifrån. När man mer längtar efter att bara ligga som en kudde i soffan och det är inte så svårt om man vågar vara ärlig mot sig själv och ta tempen på hur är det med min gudsrelation. För det handlar om vad längtar jag efter, vad är det som tar upp mina tankar, är det att människor ska bli frälsta, är det väckelse, är det det som driver mig, eller är det andra saker? Sen lever vi i en värld som Gud har skapat, så vi ska ju njuta av den. Vi ska ut och vandra, vi ska äta gott och vi kan åka på semester och allt det där. Gud är inte snål, men han vill att vi ska ha honom i centrum. Han vill att det ska vara vårt fokus. Och så får vi det andra också, står det ju faktiskt. Men det är när man vill ha det andra och inte vill ha Jesus, det då det blir liksom fel balans. Den där kvällen när jag blev frälst, så blev också Karina frälst, min fru. Vi pratade inte om det, utan våra händer möttes faktiskt i luften. Det var väldigt spännande. Och vi hade brottats i vår relation flera gånger varje år under flera års tid. Och det var nog nära liksom att vi skulle gå skilda vägar. Hon hade nog börjat ge upp om mig. Men från den dagen när både jag och hon tog emot Jesus, så var det inte bara vi i vår relation längre. Utan plötsligt hade vi kärleken själv i relationen. Och jag brukar säga det, att vill man att få ett äktenskap att fungera, så se till att leva nära Jesus båda två. Det kan nästan inte bli, eller jag vet inte hur det ska kunna bli dåligt om båda lever nära Jesus. Och om man gör som det också står i Nya Testamentet, man försöker överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Om man som par liksom tävlar i vem som kan göra mest gott för den andra, ja, då blir det bra. Vet. Tänk på det. Djävulen försökte krossa mig. Han försökte krossa min och Karinas relation. Ta allt liv och hopp ifrån mig. Själva slakta för göra. Det var liksom det han gjorde. Och det är det han sysslar med väldigt mycket ute i världen idag. Vi har ju också en väldigt speciell tid vi lever i nu. Det som händer i Ukraina. Och som drabbar hela världen och vi inte vet vart det tar vägen. Men det finns en som är starkare än mörkret. Och han vill ge liv, han vill ge liv i överflöd. Jag har redan berättat att min och Karinas relation helades och upprättades och nådde nya höjder. Och Gud, ni vet, han är en sån där som förverkligar drömmar istället för krossar drömmar. Jag hade under hela min uppväxt, eller andas väldigt långt tillbaka, så har jag alltid drömt om att få bli författare, romanförfattare. Det är något som jag liksom har burit med mig åtminstone sedan mellanstadiet. Jag berättade för min lärare, kommer jag ihåg, en gång i femman tror jag det var. Och då sa hon så här, ja, det tror jag inte du ska ha stora förhoppningar om, sån. Jag tycker inte att det är så man säger till barn. Man ska inte döda barns drömmar, men ja, hon sa så i alla fall. Men jag hade bar vidare den drömmen i vilket fall som helst. Och när jag kom till tro sen så bar jag vidare den drömmen. Vad det gällde bandet, en del kanske undrar, så var det så att jag var väldigt mycket den drivande kraften i det här bandet. Det var jag som fixade spelningar och var lite som manager. Och när jag liksom tappade engagemanget för musiken och fick kallelsen att predika, så blev det bara naturligt att vi la ner det bandet under året efter. Väldigt odramatiskt. Men den här drömmen om att skriva, den har jag fortsatt att bära med mig. Och jag har alltid vetat att jag ska försöka skriva en bok. Och det är väl en liten sån här grej som jag vill säga till er, att bär du på en dröm som inte försvinner utan den liksom finns där, pröva den. Och jag kom till den punkten att jag kände att jag måste pröva detta. Och det var ju så då, som jag sa det där ute förut, att 2011 så var jag på en inspirationsresa i Kalifornien. Besökte en massa olika församlingar. Jag var ensam på den här resan. Och då fick jag det här tilltalet. Det var också så där liksom, det bara landade plötsligt. Jag var i bön och plötsligt bara landade att jag ska skriva en roman som handlar om en ung människa som inte är kristen. Och så får man följa hans väg vidare och baka in de här grundläggande frågorna och relationsfrågor och så i en berättelse. Det bara liksom kom till mig så. Och jag bara visste att det var Gud som lade det på mitt hjärta. Och det hände 2011. Så dröjde det lite innan jag tog tag i det 2015 som jag började skriva. Men då hade jag och Carina pratat och vi hade sagt det att jag måste pröva det tilltalet. Jag kan inte bara... Eller jag vill inte bli gammal och sitta och fundera på, hade det kunnat bli någonting? Det är bättre att ge det ett försök nu och så visar det sig kanske att jag inte är bra på det. Då kan jag släppa det och lägga min energi på andra saker. Och så bär du på grejer, liksom, bär du på kallelser, eller du tror att du bär på en kallelse, pröva det. Bär det så är det ju fantastiskt. Visade sig att det var dina egna drömmar. Men så det är också lika bra att få reda på det. Så man kan släppa det. I det här fallet så visade det sig väl att det var Gud. Det har fått vara till stor välsignelse. Fantastiskt hur man kan nå ut till människor som man inte har träffat och aldrig kommer träffa. Och plötsligt får man träffa någon som har läst ens bok. Sådär. Som jag fick göra idag. Och det är så spännande hur Gud använder våra olika gåvor. Och det här med att skriva, det är ju en ganska naturlig gåva. Det kan ju kanske på ett sätt vara en andlig gåva, men det är en naturlig gåva. Man kan vara en bra författare utan att vara kristen, om man säger så. Och vi bär alla på naturliga gåvor. Och de vill att Gud också använda i ditt liv lika väl som man vill använda de andliga gåvorna. Är du fantastiskt duktig på pengar, alltså ekonomi, så finns det fullt med människor här i Borlänge som behöver hjälp med sin ekonomi. Tänk vad mycket folk ni som församling skulle hjälpa om ni hade 5 stycken här som är duktig på vardagsekonomi. Ha en kurs i hur man hanterar ekonomi, vilka kontakter man skulle få, vilka nytta man skulle kunna göra. Alltså... Det finns så många naturliga gåvor, saker du är bra på. Vad har du i din hand, sa Gud till Mose. Han hade en stav, en herdestav. Det var ingen magisk käpp, det var en stav som han hade hittat någonstans och tällt till lite grann. Han fick använda den i sin tjänst för Gud. Vad har du i din hand, frågar Gud dig och mig. Han vill att vi ska använda det vi har. Och sen kan han också ge oss det vi inte har. Och nu går jag ner för landning. Det finns mycket hopp, tycker jag, i min berättelse. Ja, jag måste ju läsa de här bibelorden. Från andra Korintherbrevet kapitel 5, vers 17. Det står så här. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Och som jag satt tidigare, liksom, det här är inte bildspråk, det här är på riktigt. När man tar emot Jesus Kristus så blir man en ny skapelse. Strömmar av levande vatten forsar fram från vårt innersta. Såren vi har fått genom att människor har gjort saker mot oss, eller vi har gjort saker mot oss själva eller mot andra, det skadar liksom på samma sätt på något vis. Det läker han och så blir vi en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och det är på riktigt. Och det här ska vi ta till oss. Och sen står det i versen som följer. Och allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Och det är ett Guds verk. Jag kan inte ta åt mig äran för någonting av det här. Så länge jag styrde skeppet så gick det bara rätt åt pipan. Men när Jesus vill komma in så styr han upp det. Det är hans verk. Men sen har han gett oss försoningens tjänst. Och det här var en sån där grej som jag hade missat på något sätt. Helt och hållet under hela min uppväxt. Att kristet liv handlar inte om att köpa en biljett, sätta sig på en buss och sen en dag åka till himlen. Dit ska vi. Men det kristet liv handlar om att ta emot Jesus, bli fylld av Guds ande. Och göra samma saker som Jesus gjorde. Det är ju så han säger. Ni ska göra samma saker som jag gjorde. Till och med större, säger han. Och när man liksom tar in det. Då inser man att det låter ju lite spännande. För Jesus, han gick på vattnet. Och det var ingen is i Galileiska sjön som är här då. Ibland. Han uppväckte döda. Han drev ut onda andar. Han botade sjuka och hjälpte alla människor. Alla möjliga saker. Ganska spännande saker. Och farligt var det ju dessutom. Det är bara läsa apostelgärningen. De gjorde samma grejer. Och det var ett händelserikt liv. Och det är det vi blir inbjudna till. Och när jag liksom börjar läsa Bibeln själv och ser det så bara jag tänkte, wow. Varför har jag missat det här? Hade jag lagt dövöra till eller undervisat någon dåligt i församlingen? Jag har ingen aning faktiskt. Men det är spännande liv att vara kristen. Om du tar det på allvar. Men det är ganska tråkigt om man bara sitter på en stol, lyssnar av och väntar in tills man drar vidare sen. Himlen kommer vi nog till, även om vi har ett gömt hjärta. Men Gud vill att vi ska leva här och göra någonting med den tid vi har. Och som sagt, det finns mycket hopp. Och en sak som min berättelse verkligen pekar på det är att Gud kan resa upp det som har trasat sönder. Och det finns ju människor som har trasat sönder sina liv ännu mer än vad jag hann göra. Det hade kunnat gå och fortsatt ännu värre. Men han kan resa upp det som har trasat sönder. Det finns inga hopplösa fall där ute så länge de lever. Ni har säkert någon i närhet, någon som ni möter ibland där på stan, så ni bara tänker att vilket mörker den människan lever i. Men Gud kan göra allting nytt i den personen om han får möta den personen. Och där är du och jag hans utsträckta händer för de människor vi har runt omkring oss. Och någonting min berättelse också vittnar om, det är att Gud verkligen hör bön. Mina föräldrar bad ju för mig hela mitt liv såklart. Men från den dagen där jag stod i köket och sa att jag aldrig mer ska gå till kyrkan så bad de ju på ett nytt sätt. Då bad de ju att jag skulle bli frälst. Och det gick ju bara ut för det blev bara värre och värre och värre. Min mamma har sagt att det var så fruktansvärt jobbigt att se hur min blick bara blev tommare och tommare och mer livlös. Men året innan vi blev frälsta så började de be på ett lite annorlunda sätt. De hade läst en bok om bön som hade inspirerat dem och gett dem lite nytt hopp och tro. Och de började liksom be på ett annat sätt. Och saker började hända. Det blev en väldigt påtaglig andlig kamp. Jag skulle kunna prata om det väldigt länge och berätta vad min mamma bland annat fick uppleva. Men det var en mycket påtaglig andlig kamp som hon fick uppleva för att vi skulle kunna bli fria på något vis. Det var tufft faktiskt. Men faktum är att den 12 april 1997 när vi blev frälsta, det är min mammas födelsedag. Det var ingen slump, kan jag säga. Gud hör dina böner. Du har kanske bönebarn, eller så ber du för vänner, barnbarn och så vidare. När du ber för dem så hör Gud dina böner, och jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta be. Vi ser inte alltid vad som händer. Och vi är inte säkert ens att vi får se vad som kommer hända så länge vi lever. Men Gud hör böner. Han jobbar med människor. Men det är människors fria vilja vi har att göra med. Så att det blir inte så här alla gånger. På en gång. Och kom ihåg att Jesus älskar dig. Vem du än är och vad du än har gjort. Jag hade svårt att ta in det till början med, men jag tog emot det ganska snabbt ändå. Trots allt jag gjort så älskade Jesus mig. Du är hans ögonsten. Du är hans skapelse, du är hans son, du är hans dotter. Han älskar dig. Och någonting som jag har märkt är att många kristna kan ha svårt att ta till sig av detta. Inte för att man har gjort så mycket hemska saker. Utan för att man tycker kanske att man har varit för sval. Man har gjort för lite istället. Man tycker att man skulle kunna gjort mer av de dagar man har. Man liksom skäms lite inför Gud att varför har jag inte gjort mer? Så blir man lite rädd av den anledningen. Men det spelar ingen roll av vilken anledning. Utan bara öppna ditt hjärta. Ta emot Jesus på nytt. Låt honom bara fylla dig och använda dig. Han älskar dig oavsett vad du har gjort eller inte har gjort. Och han vill använda oss. Han bjuder in oss till ett äventyr. Verkligen. Och skulle det vara någon här ikväll som inte har sagt sitt ja till Jesus, så vill jag uppmuntra dig att göra det. Ni som är i lovsångsteamet kan väl komma fram. Under tiden vi har lovsång om en liten stund så vill ni ha förbön, hjälp i bön med någonting, så kan ni komma fram här. Så är jag med och ber. Det finns andra i församlingen här som är förberedda att be med er också. Så känn er, gör det verkligen. Och skulle det vara så att du är här idag och inte har sagt ett ja till Jesus, inte uttalat med din egen mun att jag vill bli kristen, det Jesus gjorde på korset, det gjorde han för mig. Så kom gärna fram till mig eller till någon annan i församlingen, så ska vi be tillsammans. För det står så här i Romarbrevet 10:9, om du med ditt hjärta tror, det är det som man gör för sig själv, men också med din mun bekänner att Jesus Kristus är Guds son, då har du rätten att bli Guds barn. Så det som har blivit en tro måste också få bli något som uttrycks inför andra människor i församlingen. Så måste man sedan få hjälp att växa i sin tro. Man är en ny skapelse, man är född på nytt, säger Bibeln, när man är nyfrälst. Man behöver mycket hjälp och stöd för att växa vidare i sin tro. Så vill du ta det steget, så kom gärna fram till mig eller någon annan och säg det. Så har vi en bön som vi ber tillsammans. Men annars, vi kan väl stå upp. Ska vi be tillsammans. Jag skulle vilja uppmuntra dig nu att var aktiv i den här bönen som vi ska be. Om det är så att Gud har gjort någonting levande för dig. Det är någonting under någon av sångerna vi sjungit eller under tiden jag har talat här. Att Gud liksom har visat någonting för dig eller påminnt dig om någonting. Så gör han det för att han vill att du ska ta ett steg på det området. Vi tar en minut ungefär nu när vi bara är tysta inför Gud. Där du får be, där du får säga det du vill säga till honom. Och är det någonting liksom som bara känner att det här vill jag säga till Jesus. Ska det vara att då vill jag verkligen ta vara på den tid jag har. Min tid i skolan, på min arbetsplats. Jag vill vara ett redskap för dig, Gud. Du kanske inte vet hur, eller så vet du hur. Ja, jag vet inte vad det är som händer i ditt hjärta, men berätta för Jesus vad som händer i hjärtat. Berätta om din längtan. pastor en minut ungefär där var och en får be tyst och sen ska jag be en bön tillsammans. Lovsång och tillbedjan. Det finns möjlighet att ta emot förbön.